Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Petra Tungården är yvädret som verkar vara överallt hela tiden. Hon är känd för att ha minst 100 000 bollar i luften samtidigt och för att alltid gå all in. Hon är modechef på Metro Mode, har skrivit krönikor för Cosmopolitan och varit med i flertalet tv-program. Hon skriver en av Sveriges absolut största bloggar, har nästan 100 000 följare på Instagram och ligger bakom sajten Metro Mode Home. Petra har haft en webb-tv-serie om sitt liv, designat en kollektion med träningskläder och lanserar sin egen podcast vilken dag som helst. Petra är känd för sin energi, kurviga kropp och förmåga att förvandla lägenheter från helt okej till rena drömboenden. Men Petra är inte bara ett blont bombnedslag med ett långt CV. Även hon känner av stressens baksidor och ordet hets förekommer ofta i hennes inlägg. Hon har sagt att hon får sluta fred med sin kropp, att hon varit känd som den blonda med stora bröst. Och hon har länge beskrivit sig själv som supersingel. Är det hållbart att ständigt leva livet i 150 knyck? Hur är det att bli så starkt förknippad med sin kropp som hon själv velat förändra? Varför var hon singel så länge? Vem är egentligen Petra Tungården? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Sjöström. Jag vill inleda med frågan som jag ställer till alla gäster. Berätta om din verklighet.
Om min verklighet. Jag tror att jag är ganska bra på att, för de som läser bloggen, förmedla en del av min verklighet också. För att jag tror inte man tjänar på att ha massa filter eller ljuga om saker. Sen kanske man inte lägger upp en bild på typ sin tvättkorg när man ska tvätta. Jag tvättar nästan aldrig. Så att, men jag tror att man får nog se mycket av en själv i bloggen. Liksom,
ja. Också. Och hur skulle du säga att blogg Petra skiljer sig från privata Petra?
Jag vet inte. Jag tror inte. Det är självklart att man så här, har man bråkat med sin kille kanske man inte skriver det i bloggen. Men annars är jag nog ganska ofiltrerad i bloggen, tror jag.
Hur skulle du beskriva dig själv då?
Jag tycker du var ganska, du hade en bra beskrivning. Jag gör ofta 1000 grejer samtidigt. Alltså jag börjar tänka på, jag undrar på riktigt om jag har ADHD. För jag kan alltså sitta och skriva någonting, en artikel. Och sen andra sekunden så bara, fan jag glömde svara på det sms:et. Och så bara, nej just det, jag skulle tvätta. Och jag lägger tvätten och så bara, ah fan jag hade betalt den här räkningen. Och så håller jag upp mig, så min hjärna går liksom på högvarv hela tiden.
Så du kan inte sortera, alltså, eller så göra klart?
Jag har väldigt svårt för att, jag, då måste jag verkligen bestämma mig. Men så får jag alltså fall hela tiden, så vill jag att jag ska göra något annat. Men så, för mig är det liksom jobbigt att göra en sak i taget.
Blir inte det ganska rörigt?
Jo, det blir jätterörigt. Men jag tror alltså på riktigt att jag har ADHD. Men jag tycker att energin ger mig mer än den tar. Alltså, för att jag hinner med så jävla mycket mer än alla andra.
Ja.
Och jag är alltid liksom nästan pigg och glad.
Men du säger att du får riktigt fundera på om du har ADHD. Är det någonting som har dykt upp eller att du har tänkt att det här måste jag kolla upp? Eller det här använder folk mot mig? Eller?
Nej, alltså för mig har det bara varit någonting positivt tror jag. Alltså att jag har den energin jag har. Och folk är så här, helvete kvinna, kan du liksom, kan du dö någon gång? Alltså, kan du bli trött? Och jag säger, ah, vill göra nya grejer för att jag tycker att det är kul och för att jag har den energin. Men jag har en annan tjejkompis som precis får veta att hon har ADHD. Och vi är exakt likadana. Men hon började käka sin medicin och då blev hon helt avtrubbad. Och var liksom inte sig själv längre. Så nu har hon slutat med det. Men, så att jag tror att det är farligt och liksom, ja, hon kanske har fått fel medicinering. Det kanske hjälper också, jag vet inte. Jag kanske borde göra en utredning. Jag har ingen aning.
Du säger att det är väldigt positivt för du får den här sköna energin och kan göra otroligt mycket grejer. När jag skulle skriva det introt var det så här, hon har många bollar i luften. Nej, det kändes som en underdrift. Hon har 1000 bollar, nej, 100 000 bollar i luften. Men vad finns det för baksidor med hela det här energipåslaget?
Alltså det är väl att man har, det är väldigt svårt för att slappna av. Alltså typ sista veckan på semestern. Då känner jag så här, ett lugn liksom. Men jag har väldigt svårt för att, och det är ju nackdelen. Jag tror att, och jag är verkligen en antingen eller människa. Så att jag gillar inte att göra någonting halvdant. Så antingen gör jag det, och då kanske något annat liksom kommer åt sidan. Men ja, men det är väl, jag tror att det är att man har svårt att ta det lugnt liksom. Min kille bara, kan du snälla ligga still i soffan? Du vet, jag måste vrida mig hela tiden, jag måste göra någonting hela tiden.
Så här är det. Jag har ju följt dig till och från under ganska många år och känner till ganska mycket om dig. Men sen så började jag fundera lite grann inför det här. Vad är jag verkligen nyfiken med Petra? Mm. Och så pratade jag lite grann med våran metromodechef Hanna till exempel. Och hon bara, men fråga lite grann. Hon har ju 4 syskon. Jag bara, va? Hon 4? Jag trodde jag var påläst.
3 syskon.
Vi är 4. Ni är, precis. Men, kan du berätta lite om det? För att det var någonstans som jag var så här, det här känner jag inte till någonting om. Men ändå 4 syskon, en ganska stor familj.
Ja,
många barn.
Ja, vi är en superstor familj. Och vi växte upp i ett riktigt Pippi Långstrump-hus ute i Nacka. Som var hur stort som helst. Och du vet, alla hade alltid kompisar över. Och det var bara så här, alltså rena rama, alltså barn på Lubin. Och hela min familj är som, ja, men det är som Sune Sommar. Alltså det är verkligen, det är kaoset liksom. Och, men jag har nog, det, jag tror att det är bra att ha många syskon. För att man lär sig dela, man måste liksom respektera andra. Så jag tror att det har varit väldigt bra. Men sen har jag varit, jag och min lilla syster, alltså, hon som är precis under mig, Milo. Hon är 2 år yngre. Så hon är, jag är 27 nu och hon är 25. Och vi har ju alltid, alltså när vi var yngre bråkade ju vi alltid. Och vi lekte alltid i klass. Med alla grannbarn runt omkring. Och då så kom en kompis mamma hem då. Och då sitter Milla syster Milo själv i ett rum. Mm-hmm. Och jag står i lärare eller rektor i andra rummet för alla andra grannbarn. Och så frågar jag Jeanette Milo. Men Milo, varför sitter du här själv? Hon bara, Petra sa att jag gick i en annan klass. Alltså det var på den nivån liksom.
Så hon fick sitta själv?
Och visst, och jag, ja, men du vet, så elak var man när man var ung. Liksom.
För då är du äldst i syskonskaran?
Jag är äldst.
Och sen har du 2 systrar och en lillebror som
och
yngst.
En lillebror.
Just det.
Så det är ganska kul, för man ser, jag och min lillebror, han som är yngst, är nog så här, familjens teaterclowner. Och bara tar all plats, medan andra syskon är lite lugnare och liksom trivs med att vara i liksom mellanmjölk. Alltså nu menar jag bara rent när alla vi ses samtidigt och är liksom har familjeträffar.
3 systrar och en av dem, alltså du Petra, är ju den som syns och hörs, är offentlig, får mycket uppmärksamhet, får mycket liksom cred och alla vet vem du är och så. Hur påverkar det era syskonrelationer?
Jag tror inte, alltså jag har nog alltid, jag tror mycket tack vare min pappa, för han är en sån jävla teaterapa. Och hans högsta dröm var liksom att bli Dramatens skådis och älskar uppträda, han klär alltid sig till transa. Alltså vet, han är väldigt trygg i sin personlighet liksom. Och tycker ingenting är konstigt. Han är nu, han blev inte teaterapa utan han blev gynekolog. Så att han är väldigt såhär, ofiltrerad och kan säga, han kan alltså sitta på middag med, vet, man sitter med massa släktingar och familjekompisar och min kille då till exempel, han bara, hur gick det med den här mensen som du hade problem med? Alltså du vet, så jag känner inte alls av att det kanske inte vi ska ta upp nu när vi ska ta in chokladmosen här efter. Nej, men så jag tror att hemma är, alltså man är alltid sig själv liksom. Det spelar ingen roll vad man jobbar med eller om det går skitdåligt i skolan eller...
Så det är ingen avundsjuka eller...
Alltså, absolut inte, nej. Verkligen inte. Och jag tror inte, som Lollo nu som har praktiserat mig... Alltså jag tror ingen av mina syskon vill göra det jag gör. Alltså de har sina egna drömmar och liksom sina egna visioner. Så jag tror inte... Alltså den avundsjukan finns liksom inte där.
Har du stött på avundsjuka genom åren eller svartsjuka från kompisar eller vänner eller folk i branschen som vill liksom rida på din framgång eller sådär?
Alltså jag har en grej som är väldigt... Jag känner aldrig... Det här har både Karo Sandström som jag har jobbat med innan och Mikaela Ford, en av mina bästa kompisar. De tycker att jag är helt sjuk i huvudet för jag känner... Jag har så jävla svårt för att känna av om... Som Karo kunde stå med mig i ett rum och hon bara, men gud, ser du inte hur de kollar på oss? De tycker inte om oss. Jag bara, varför skulle de inte göra det? Alltså det att jag känner aldrig... Jag har liksom... Och det kan vara dåligt också för jag känner inte av situationer om någon kanske tycker att jag är jobbig eller... Jag är väldigt svårt för att känna av den känslan. Så om någon kanske inte rätt ut skulle säga till mig, fan du är dum i huvudet, det här borde varit mitt jobb. Då hade jag fattat det. Men jag är väldigt svårt för... Jag är väldigt öppen och så här tycker om alla.
Om vi ska gå in på... När vi går tillbaka lite grann. Så du började på Metro 2011 ungefär.
Ja, jag har varit där i 4,5 år. År nu.
Och då i början där, du var ju liksom etablerad i bloggvärlden, men du var ju en ny idé att du, jag uppfattade det som att du var så här, yes, nu har jag fått ett riktigt jobb här, liksom ett seriöst, coolt jobb på Metro. Och samtidigt så var det den här bloggkarriären, och har det varit svårt att hålla skillnad på bloggpetra och att vara så en seriös yrkesperson?
Ja, alltså jag tror, jag började ju på Devote, som då hette Tjejsajten, som chefredaktör först. Och sen var jag där i, jag tror det var 2 år eller 1,5 år, halvtid liksom.
Mm.
Och jobbade på PC City samtidigt som datorer. Men efter det började jag på Bubbleroom, och på Bubbleroom var jag 3 år. Och där hade jag hand om vår tidning som vi gav ut. Så det gjorde jag innan Metro. Så då hade jag ändå haft ett riktigt jobb. men jag tror absolut... Alltså Metro är ju så himla, det är ju som världens största skyltfönster. Alla ser den ju när man är där. Och, så att, det var ju en helt ny möjlighet på det sättet liksom. Att få ut sina saker i de kanalerna. Så absolut. Men jag tror att bloggmässigt var nog min blogg lika stor som när jag bytte över liksom.
Men kan du känna det att folk inte riktigt ser den här hårt arbetande... businesskvinnan som du faktiskt är?
Gud, alltså så är det absolut. Många är ju fortfarande så här, ja men du bloggar, eller hur?
Ja.
Alltså, och jag tycker inte att bara blogga skulle vara någonting negativt heller. Men det är så tråkigt att folk alltid drar den slutsatsen och sen så liksom betonar om det lite så här, men du bloggar väl bara? Alltså alltid bara på slutet. Och det är gärna liksom män eller företag som inte... tycker jag har någon alltså, koll. I alla fall på dagens så här, sociala liksom, mediasamhälle. Liksom.
Och så lägger de värdering i det och så ska man känna sig lite förminskad.
Lite förminskad. Och man bara, vet vad, lilla gubben, jag tjänar mer på min blogg än du gör på 2 månadslöner. Alltså, men det är ganska skönt att folk inte... Alltså folk som ser ner på en så... För då, ja.
Vad består din vardag av? I och med att vi vet alla att bloggen är en stor del. Men berätta just om dina andra arbetsuppgifter.
Jag gör, det är så himla kul för jag har precis anställt en ny assistent. Eller jag har aldrig haft en assistent, men det här är en ny assistent. Och hon bara, kan du berätta hur en dag kan se ut? Det går ju inte för att alla dagar ser olika ut. Och det är det som är så himla kul med ens jobb. Men vi jobbar ju väldigt mycket integrerat med vår säljavdelning. Så vi har ju mycket kampanjer och events. Sen lämningar till tidningen. Plocka saker på stan. Man stylar allt från kändisar till, ja, men, till tidningar. Så det är svårt att beskriva vad man gör. Man borde typ ha ett filmteam som bara hänger på en vecka. får man se. Mycket i ens jobb är också, folk tror ju att man går på alla de här glammiga eventsen och dricker champagne i måndag och det är helt fantastiskt. Men mycket av de här eventsen måste man ju faktiskt gå på. För att det är våra kunder som annonserar mycket i tidningen och som är viktiga för oss. Som måste visa att man liksom är där, ser deras saker. Så det är också en baksida samtidigt som det är en lyx. För ibland vill man ju kanske bara gå och träna. Man kanske inte vill dricka den jävla champagneglaset. Det måste man inte göra, men man kanske bara vill ligga i soffan eller hinna vika in sina kläder som ligger på golvet. Men så här, jag tror att det är det som blir skillnaden ofta, att de här vardagslyxgrejerna som folk ser som tråkiga, som att ligga hemma och kolla på Idol en fredag, det tycker man själv är så här, livets grej. Åh, det är så jävla härligt.
Du sa att man skulle haft ett filmteam som följer din vardag. Och det har du ju faktiskt haft när du var med i Glamorama.
Ja, i Glamorama var ju verkligen, där pratar vi ju kanske inte den riktiga sidan av verkligheten. Det var ju väldigt mycket manus och påhittat.
På vilket sätt?
Alltså det kunde vara att jag skulle dejta någon kille som de hade du vet, letat upp. Allt var ju, det där var ju väldigt mycket fejk. Det var så kul för att de ville ju göra ett alltså som, vad heter det? Det som gick i USA. The Hills,
ja,
heter
ja,
det.
Ja, ja. Ja.
Och de ville göra The Hills fast i liksom Stockholm. Problemet var ju bara att det fanns ju inte den budgeten. Och vi är inte lika glammiga som de var. Så att, du vet, de började kalla det Skaborama, de som jobbar i teamet. Alltså de tyckte det var så kul för att vi man öppnade morgonrock och typ käkade nudlar. Och de bara, vad fan är det här? Ni ska ju vara liksom Victoria Silvstedt. Glammiga liksom. Och så var det inte alls. Men det var jävligt kul att spela in det faktiskt. För att det filmteamet blev som ens familj.
Men om vi ska återvända till det här med alkoholen och festen då. För du har väl i perioder fått liksom, ta ett ganska stort alkoholintag och sådär. Och då har det påverkat ditt vardagsliv och du har skrivit mycket om det i bloggen. Och sen så har du, om vi ska återkoppla till din kropp genom åren, du har gått upp och ner i vikt och kallat dig själv spritfet. Eller du har liksom uttryckt mycket kring liksom upp och ner kring kroppträning, leva nyttigt och sen festa, dricka. Hela den biten, kan du berätta lite om det?
Ja, men alltså först måste jag bara, det här är så sjukt det jag har insett nu. För jag har ju alltid pendlat i vikt och när jag var yngre så var jag, du vet så här, jag såg lite som jag gjorde i morse. Jag blir så jävla lätt vätskefylld. Alltså jag får, alltså typ som min förlåningsring nu, den är egentligen för stor. Igår alltså trillade den liksom av. Och idag när jag vaknar, jag är så jävla svullen för att jag typ, ja nu krökade jag i lördags. Och då blir jag alltså svinsvullen. Men det här, hela mitt liv har jag ätit hormoner liksom, för att skydda mig själv. Och jag har verkligen insett det nu. Så när jag slutade med det så har jag inte, innan pendlade jag i vikt hela tiden. Och det var för att jag bytte olika p-piller och allt på. Och sen jag slutade med det så har jag faktiskt, det är klart jag, eftersom jag blir så vätskefylld så kan jag pendla 5 kilo bara jag får mens. Liksom. Men det har verkligen hjälpt mig. Alltså nu går jag inte, annars kunde jag gå upp 10 kilo så, alltså så fort jag började käka någonting. Och jag kopplade det liksom aldrig till att det kunde vara p-piller. Alltså jag hade en e-kupa förut i brösten. Och det är ju enbart på grund av alla hormoner jag fick i mig.
Gud vad intressant.
Ja, och jag har alltså provat allt och kollat upp det här. Och, ja.
Och det är ingen som har kunnat koppla ihop det åt dig, tänker jag. Alltså någon från vården eller så.
Jo, men då har de sagt det. Men prova det här. Som sist så fick jag en, för då var jag bara så less på allt. Och så då fick jag något som heter P-ring. Och det ska ju bara vara lokalt med hormonerna. Och hon lovar mig när jag bara, jag orkar inte, jag vill inte gå upp i vikt igen. Jag vill inte ha, liksom, trött på bara, man känner sig så jävla ful när man är, man ser ut som Kim Kardashian nu när hon är gravid. Alltså man blir bara, alltså det är så jobbigt, man blir vätskefylld liksom. Det är inte för att man blir tjock. Och då gick det bara en månad och så alltså du vet, kände jag mina bröst bara så här. Alltså jag kommer ihåg att jag satt hemma och typ grät. Och jag bara, va? Min kille bara, varför gråter du? Du har jättestora, snygga bröst. Och jag bara, jag är lite tjock, jag orkar. Alltså du vet så här.
Och då gick jag in. Hade blivit större.
Ja, men alltså hela kroppen, du vet, jag blir svullen liksom. Och så började jag läsa om det här. Och då står det att en viss del av de som käkar det kan hormonerna gå ut i liksom hela kroppen.
Såklart att det skulle drabba dig igen då.
Så jävla segt. Men apropå alkoholen. Nu kommer inte ens ihåg vad frågan var.
Nej, men just det här, du har ju varit mycket med träning i perioder och äta väldigt nyttigt eller gå på diet och sådär. Och sen så nästa så har det varit mycket fest och all in på det och då har du pendlat mycket vikt. Och så har du har skrivit väldigt mycket om dig i bloggen genom åren.
Ja, alltså, jag tycker det är så, jag älskar att träna. Men jag tycker det är så svårt att hitta en bra balans liksom. Mm. Alltså nu har jag hittat ett gym som jag gillar och jag trivs verkligen med den träningsformen. Så nu går man ju för att man tycker att det är så jävla kul. Men just med mat tycker jag är... Jag tycker det är så jävla svårt. För att på helgen kan man ju bara smälla en as sjuk brunch. Och man bara så här, Bloody Marys, onyttigt. Och sen på måndagen sitter man och äter salmalax. Men jag vet inte. Alltså jag tror att det är så jag är i hela livet i övrigt. Så jag nog... Och jag tror att... I början när jag var yngre så tänkte jag nog väldigt mycket på... Låg jag nog tänka mycket på vad jag åt liksom. Men idag så brukar jag äta ganska nyttigt i veckorna. Och så unnar jag mig mer liksom, på helgerna.
Hur har du hanterat att bli igenkänd för din kropp? Du har skrivit någon gång om att du har blivit... Så här, ditt smeknamn var... Ja, men hon den blonda med stora bröst. Eller ja, men kurvorna är min... Det är tack vare dem jag lyckas för, eller liksom med det.
Alltså mina bröst var ju enorma förut. Alltså det var sinnessjukt. Alltså när jag käkar de här jävla p-pillerna. Jag ska visa en bild för dig sen. Mm. När jag står bredvid Bingo Rimér också. Utan BH i en klänning. Och det ser ut som att alltså, mina bröst ska... De ska se ut att sprängas. Alltså det är så här klot liksom. Och det är så sjukt att det kan bli så bara av... Ja, det måste ju vara hormoner. För att nu är de ju inte alls... Nu är de ju jävligt trötta efter att de var så stora förut. Men det här med alkohol. Ja, jag vet faktiskt inte vad man ska göra för att hitta bra balans. Det är så jävla lätt att man bara... Du vet, under sommaren, då vill man ju bara käka gott och äta gott. Och bara tappa träningen helt liksom.
Ja, nej, men det är väldigt svårt och speciellt idag när man får höra från alla olika håll att så här, gör så här, tänk så här, jag gjorde det här och det är succé och hej ho, liksom, det går ju, man påverkas ju av det på olika sätt.
Ja, men det här med att vara kurvig har ju, alltså jag tycker ju att det är så, hur många människor är det som är kurviga liksom? Alltså det är inte så många procent som har en timglasfigur. Och när jag var yngre så blev jag så här, men du vet, alla hade så här skinny jeans och då tyckte jag att det var skitjobbigt att jag hade så jävla stor röv. Men idag är jag ju bara tacksam för att jag har de kurvorna jag har. För att det är unikt och mer ovanligt än... För alla kan ju bli smala liksom.
Mm. Men det har inte alltid varit så, det har inte alltid varit så accepterande mot din kropp?
Nej, men jag tror när jag var yngre så ville man ju se ut som alla smala modeller och se ut som alla andra liksom. Mm. Men jag tror att... Jag insåg, det var någon, när jag skulle skriva en krönika till Cosmopolitan så skulle jag skriva, för jag hade pratat med chefredaktören och hon bara, du som har sån jävla snygg kropp, hon bara, kan du skriva något peppande om det? Och då var det egentligen en text om sex var det. Och hur så många är, du vet, ska släcka lampan och så ska de krypa ner under täcket och så ska man inte se någonting. Men alltså, jag har alltid varit väldigt, alltså, även om jag kanske inte alltid har varit i fred med min kropp så har jag alltid varit väldigt bekväm naken. Mm. Det låter kanske lite motsägelsefullt. Men jag älskar typ att gå runt naken. Det är det bästa. Alltså min kille är så här, för att vi bor i ett hörnhus så att man ser liksom inte vår lägenhet från alla håll. Och det, han tydligen så bor hans chef på andra sidan gatan en trappa upp. Och då har han, man ser tydligen rakt in. Och jag går alltid naken. Han bara, kan du snälla bara... Skyl dig kvinna. Nu har jag köpt bottenplan i vår nya lägenhet.
Oj.
Och du vet, han är inne på att vi ska frosta det glas. Jag bara, aldrig livet, jag är så jävla fin. Snälla att du inte går naken dagtid.
Du kanske får välja dina platser där du går naken.
Men jag tror att det är väldigt viktigt att... Och det är... Jag har föreläst mycket om hur man ska klä sig och klä sig rätt för sin kropp. Och jag tror att det är så jävla många som hela tiden är så här... Om 5 kilo, då ska jag unna mig själv. Då ska jag köpa den här fina klänningen. Då ska jag göra det. Och jag tror att då är man helt fel i sitt state of mind. Självklart kan man vilja gå ner några kilon eller gå upp några kilon. Men jag tror att man måste liksom vara nöjd. Om du inte är nöjd med vad du är idag så kommer du inte vara nöjd om 5 kilo heller.
Nej.
Utan jag tror att man, men sen kan man alltid såklart vilja kanske ha mer vältränade axlar eller en sån ytlig grej. Men jag tror att man ska vara nöjd och glad för hur ens kropp ser ut. Och det är ju ofta är det ett resultat av vad man själv gör med kroppen.
Mm.
Så att jag tycker att när man var yngre och man såhär, åh varför ser min kropp ut så här, då antingen får man göra någonting åt det, men man ska inte straffa den.
Nej.
Och det tror jag många gör liksom.
Men hur blir man kompis med sin kropp då?
Ja, alltså för mig har det nog varit att se, innan såg jag bara vad som var dåligt med min kropp. Och det säger jag bara, men gud jag har så stora lår här, istället för att bara, men gud, de här anledningen, alltså när, eftersom jag har de här stora låren, då ser ju min dia jätteliten ut. Så att alltså, man får ju liksom vända på det. Jag tänker så här, vad är det som är bra med min kropp?
Mm.
Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Alltså jag älskar att jag har så liten nätt midja och liksom, och att axlarna är proportionerliga till höften. Det finns ju alltid någonting bra. Och det är så tror jag med liksom livet. Alltså jag är väldigt, väldigt positiv. Och min, som nu när vi renoverar så märker man ju att min kille är mycket mer negativ. Eller han är kanske mer normal liksom. Och han bara, åh nej, det här kommer skita sig. Åh gud, det här kommer, vi har försökt få bygglov nu. Och jag bara, alltså min filosofi har alltid varit, det löser sig. Och det är aldrig inte löst sig. Sen kanske jag har hamnat på ett treplan bort, men jag har alltid kommit till slutdestinationen. Sen kanske jag har varit en omväg, men jag har alltid vetat att det kommer lösa sig. Och hittills har det inte kommit någon sån livsavgörande rör. Alltså, skulle jag få cancer kanske jag, det är ett annat perspektiv. Men det har inte varit någon sån stor livsgrej som inte har löst sig. Liksom.
Nu har vi ändå pratat lite grann om kropp och sådär. Om man tänker att du ändå har bloggat så pass länge och varit en stor profil i bloggvärlden och modevärlden, så har ju det här med din kropp, du har ju ändå stuckit ut bland alla andra bloggare. Speciellt kanske som modeprofil och hela den biten. Är det någonting som du känner har, hur har det påverkat dig? Eller vad har du fått höra från bloggläsare? Eller så, vad får du för respons?
Nej, men jag tror många kommenterar i bloggen och skriver, ja men gud vad kul att du finns och att vi får se trendiga kläder på en normal kropp eller liksom en kurvig kropp. Och många i modebranschen är ju väldigt smala och kläderna görs ju ofta för alltså, den normen. Liksom. Mm. Så att jag tycker det är kul, men jag tycker att det kommer, alltså, hela samhället blir ju mer och mer individuellt. Alltså det finns ju något för alla idag. Så att jag tror att det kommer ju komma mer och mer. Det kanske kommer komma sidor. Jag tycker det borde finnas sidor idag där man kan välja så här, jag är kurvig, vad passar mig?
Just det.
Eller så här, jag har jättelånga ben eller jag är jättesmal. Mm. Typ vad ska jag ha?
Har du några dejtingtips då?
Jag tror att nummer ett är att man alltid ska vara sig själv. Mm. Inga filter. Tycker jag att man inte ska tänka. Alltså första dejten är, det är som att träffa en ny människa. Det handlar inte om, alltså jag tror inte man ska känna efter så här, hur känner jag, är det kärlek? Tänk på att du ska lära känna någon ny. Lägg liksom inte för stor press på dig själv.
Mm.
Och ett skitbra tips är att när man är på väg till dejten så ska man prata med sin bästa kompis. Och liksom prata om någonting kul som gör en peppad. Så att när du kommer in så har du liksom bara leende på läpparna. Och är i rätt liksom mode.
Just det.
Och liksom prata med någon så att du är avslappnad när du kommer in. Ja, det tror jag är sjukt bra.
De tipsen kan man egentligen ta med sig i karriär och jobb också. Just om man ska in på ett viktigt möte om man, eller någonting som gör att man är sjukt nervös och man känner att man ska prestera, så får den här positiva energin innan.
Ja, och sen tror jag mycket att man ska inte lägga så stor vikt vid vem man pratar med. Det är klart att man vill imponera på vdn eller, men om man ser den här personen som så här ouppnålig och liksom att man inte är på samma nivå, då tror jag också att redan där blir det ju en barriär. Så att jag tror att riva barriärer är väldigt bra.
Mm. Någonting som många känner igen dig på, det är ju att du blir otroligt bra på bild. Du är ju typ mästare på att posera. Alltså att få framhäva dina mest fina sidor. Både liksom, men på bilder och i rörligt och sådär. Hur blir du så bra på bild?
Jag tror att det är samma sak där. Alltså allt handlar ju bara om att vara naturlig. Så fort du börjar spända dig eller göra någon konstmin, och det är därför jag tror att många inte blir bra på bild, för att de blir obekväma.
Ja.
Och bara du slappnar av och liksom... Och du måste ju ha någonting i blicken. Det spelar ingen roll hur snygg du är. Om du inte har liksom glimten i ögonen, då kommer du aldrig bli bra på ett foto. Liksom.
Många av dina bilder så ser du ganska fokuserad ut. Eller du har det här, jag ska inte säga suget i blicken. Men du kan se seriös ut. Och det är någonting som jag själv tycker är så sjukt svårt. Jag tar alltid på ett glatt flin och så bara, hej, hoppas det här räcker. Men hur gör man för att se så där liksom pondus och så här fylld ut av att så här, här är jag och jag är så jävla cool?
Oj, det har jag faktiskt aldrig tänkt på.
Men vad
jag
tänker du på då?
Alltså jag har ju tagit så jävla mycket bilder på mig själv. Det låter ju jättetråkigt och egocentriskt.
Nej, men det är väl 10 000 timmar.
Ja, men exakt. Man är ju van vid att... Och jag tror alltid jag älskar att stå framför kameran. Mycket kanske för att jag vill ha den uppmärksamheten. Så att, Jag vet inte, jag tror bara att det är en vanlig grej liksom. Man måste, vissa blir så jävla obekväma och så blir de röda och så bara, det är ju det som skiljer om man kollar på modeller till exempel. Alla modeller är ju inte toksniga, men de har någonting och de fastnar på bild. Jag tror bara vissa har det liksom.
Hur går det till? Kan du ta med oss från att du säger, tänker så här, den här kläderna vill jag ha på bild idag. Och vad är alla stegen från att du bestämmer att det här ska jag ta på mig till att bilden kommer upp i bloggen. Vad är det för olika steg?
Oj, jag är som sagt... jag har väldigt många bollar i luften. Så det är sällan jag tar mig tid och liksom plåtar flera bilder samtidigt. Utan ofta är det ju att man klär upp sig för att man ska någonstans på dagen på möte eller något. Så ber man dem bara ta en bild på en. Och sen lägger man upp den.
Och hur är det, vi är ju i en tid där det är mycket, alltså sociala medier, det finns mycket filter, det finns redigeringsappar, Photoshop och allting och sådär. Vilka hjälpmedel har du? Hur piffar man till bilden? Hur ser det ut?
Alltså jag har ju en kamera som är alldeles för bra för mig. Det är skitjobbigt. Så jag vet inte hur, jag är så jävla dålig på att ställa in den här kameran. För att det är alldeles för mycket inställningar. Så att jag brukar ofta behöva liksom dra upp ljuset och fixa till. Alltså, för annars ser man typ inte i kläderna. Men sen absolut, vadå, om någon tar en närbild och man har... Antingen gör man en grej av att man har universums största finna i pannan. Nu får inte jag finna längre, tack god gud. Men absolut, sådana grejer det kan jag absolut fixa. Om tiden, allt är liksom i mån av... tid.
Och vad fixar du då?
Alltså då, om jag säger att jag har en, skulle ha någonting i pannan eller liksom ta bort någon så här liten ful grej.
Men inte så här vad ska man säga? Det finns ju filter där man ser så där magisk ut nästan. Så många
ja, men det finns bara på, det lyckas jag bara få till på Instagram.
Okej.
För sen vet jag inte hur man gör, man ska göra det i datorn liksom.
Aha, nej, men man ser så här slät ut. Det är ju så skönt.
Ja, men som en sån här soft grej. Men det kan jag göra, absolut. Men det tycker jag så här, när man var yngre, så kunde jag retuscha bilderna alltså, mycket mer. Då kunde man ju släta ut, så man såg ut som en så här animerad Disney-figur. Men man vill ju inte heller att det inte ska se naturligt ut. Så tycker jag att det är med allt. Om man vill operera någonting eller vad fan man nu vill göra. Alltså länge man håller sig till att det ändå skulle kunna vara så eller att det är naturligt, så tycker jag att det är okej. Men jag tycker att man ser ju direkt när någon har övertuschat en bild. Och då tycker jag att man istället ser ner på den bilden. Eller, förstår jag vad jag menar? Att man tänker så här, varför... Det finns så jävla mycket snygga tjejer i vårt land som... Och nu säger jag att jag inte heller... Jag retuschar ju bilder, men till en viss... Till en lagom gräns. För att man vill ju fortfarande att man ska se att det är en själv.
Vad brukar du få kritik för bland bloggläsare och så?
Vad fan brukar jag få kritik för? Att jag kanske säger att jag ska lägga upp någonting och så gör jag inte det. För att man liksom glömmer av det eller mycket att göra. Vad fan kan det med vara... Ja, men det skulle vara om jag kan säga att jag står... Det här var mer förr när jag vägde lite mer, liksom. Men då kunde man... Om man stod på ett visst sätt, så här, för att armen skulle se smalare ut... Så kunde folk bara... Varför står du så för att armen ska se smalare ut? Jag bara, för att om jag inte står så... Eller om jag inte hade stått så... Och stått med armen, hade bara folk istället kommenterat... Gud, vilken tjock arm du har. Alltså, så var det mer... i bloggen för liksom.
Känner du att du får så att läsarna styr dig genom att berätta för dig det de tycker är rätt och fel, så att du någonstans mer eller mindre omedvetet anpassar dig efter feedbacken du får?
Alltså idag, i dagsläget är jag faktiskt jag får inte alltså mycket negativa kommentarer idag.
Mm.
Men förut när man vägde mer så kunde ju folk, alltså det är så konstigt, just tjejer också. Alltså tjejer och vikt, jag förstår inte vad grejen är. Och jag antar att de som sitter och kommenterar antagligen, ja, jag vet inte, det spelar ju ingen roll vad de väger. Men det är en sån konstig grej tycker jag att hänga upp sig vid. Mm. Och folk blir liksom besatta. Alltså just av, och så när jag vägde mer, då var det liksom det var som två lag. Hälften kommenterade och bara, åh det är så härligt att du är liksom stor. Och sen så andra bara, men gud du är tjock, du måste banta, kolla när du står bredvid Forny till exempel. Och sen när man alltså när jag slutade med de här peplarna och liksom tränade ganska mycket, då började folk kommentera bara, men gud du har blivit alldeles för vältränad och smal, nu ser du ut som alla andra. Alltså det finns ju aldrig, du kommer aldrig någonsin kunna liksom passa in i folks fack, för att alla har ju sett i olika fack. Så att det spelar ingen roll hur mycket du vrider och vänder på dig själv, för att du liksom alla kommer aldrig vara nöjda samtidigt. Och jag tror att det är liksom, det är det också, när man slutar fred med sig själv, så måste man ju, vem är min kropp för? Är den för mig eller är den för människor jag inte känner? Det är helt orimligt. Varför ska jag liksom, ja, ha en viss vikt för att folk tycker det?
Är det någon gång som du har fått någonting, någon kritik eller feedback eller något elakt påhopp som du känner att det här gjorde faktiskt illa mig? Det här blev jag illa berörd av eller ledsen av eller så?
Men så kunde det ju vara för när man var lite större och folk kunde skriva, men sådana elaka grejer som man bara, vem fan skriver så liksom. Man undrar ju vad det är för ond människa som sitter bakom och bara, din jävla tjockis, typ såhär, du borde inte ha en blogg, hur fan kan du ha på den här klänningen, det ser ut som du har bivalkar. Och så har du haft en sån här skita på jobbet till exempel, och så kommer du hem som möts av den, man är ju inte avsugen på att äta middag då. Alltså det,
nej.
Och jag tog ju åt mig mycket mer förut liksom, men tills jag insåg att jag bara, det spelar ingen roll vad jag gör.
Men kände du då att, som du sa, att om du fick det där elaka och någon sa att du var tjock eller stor eller de hackade på dig, kände du då att du ville göra en åtgärd att, nej men då vill inte jag äta, eller nu måste jag börja träna mer? Eller, så, att,
alltså, så var det ju förut. Då kunde man ju känna så här, okej, men jag kanske är tjock då. Alltså, för att man fick det liksom kastat i ansiktet hela tiden. Tills jag insåg att det spelar ingen roll. Och det var väl som att veva som jag, då gick jag ner ganska mycket vikt. Och då, det var väl som att veva som det, och jag insåg att jag var det. Varför håller jag på att anpassa mig efter andra människor? För det kommer inte spela någon roll vad jag gör. Folk kommer igen och liksom ha sina åsikter.
Mm.
Och det är lite det man får. Folk är så här, men sluta blogga då. Men det får man ju ta lite med offentligheten.
Mm.
Att folk kommer tycka till. Och idag så är jag ju glad att jag fortsätter. För jag tror att många människor har också uppskattat, som kanske har varit i samma situation som mig, eller som kanske är kurviga. Jag tror att de har uppskattat att man liksom är nöjd med sig själv och liksom hela den biten.
Mm. Känner du att du har ett ansvar som bloggare? Många vill ju sätta en i förebildsrollen och så. Men tänker du till innan du ska publicera inlägg eller innan du uttrycker åsikter? Eller hur ser du på det här med ansvar eller vad förebild eller så?
Jag tycker absolut att man har, alltså alla som är i liksom offentlighetens ljus har ju ett ansvar. Särskilt när man har följare som faktiskt följer just dig för att du är du. Då tycker jag att, som nu med päls, jag har alltid älskat päls och liksom, men idag känns det inte, jag köpte en jacka som jag velat ha skitlänge. Och så börjar folk skicka filmer på bloggen. Och då bestämde jag mig för att låna tillbaka den. Efter att ha sett de här. Jag har faktiskt inte kollat på de filmerna innan.
Mm.
Och det, ett sånt ansvar tycker jag är viktigt.
Okej, Om vi ska prata lite grann kring stress och hur det påverkar dig. Du har ju ett otroligt högt tempo och gör många olika saker. Ibland så skriver du ju att du blir som mest kreativ på natten. Då tänker man, hur påverkar det sömnen? Och hur känner du själv att så här, det här håller? Jag kan leva så här länge. Eller hur får du gå ihop? Alltså, märker du av att stressen påverkar dig?
Alltså jag har ju varit, som nu i början på hösten är ju typ vår värsta period. Då har jag varit extremt stressad. Och jag hatar när man känner att man inte hinner med och man hela tiden glömmer något för att man har för mycket att göra. Och som du säger, jag gör så himla mycket olika grejer. Så att det är svårt ibland att få ihop liksom hela pusslet. Men nu har jag som sagt anställt en assistent som ska avlasta mig. Så att jag tror att jag liksom, det är, alltså jag har varit så jävla stressad och jag märkte själv, man mår ju inte bra av att stressa så mycket. Särskilt nu när man var singel, då kunde man ju sitta upp hela nätterna eller man kunde sitta en hel kväll och jobba. Men det kan man ju inte göra nu.
Nej. Hur känner du av att stressen påverkar dig då? På vilket sätt?
Jag får, alltså eftersom jag har mycket i huvudet hela tiden så får jag kan få liksom kortslutning i hjärnan.
Mm.
Alltså när det bara så här, det är så mycket tankar så att jag kan liksom inte sortera. Och så känner jag av det för att man, som jag sa, jag glömmer saker hela tiden. Och bara, ja. Så det är skitjobbigt, så att jag ska försöka stressa mig nu.
Känner du av några fysiska, någonting från kroppen? För ibland kan ju den också säga ifrån och börja så här, magen börjar krångla. Eller att man känner att man blir väldigt trött och orkar inte engagera sig eller så där.
Alltså jag har alltid haft en problemmage, så att jag vet inte om... Det är säkert kopplat till stress också.
Mm.
Men det är väl att man kan bli så trött som man bara så här... För jag blir ju nästan aldrig... Jag kan liksom få en kollaps. Att jag kan typ inte resa mig i soffan. Alltså jag blir alltså jättetrött.
Mm.
Men inget så här att jag skulle tappa hår eller något sånt.
Liksom. Har du känt någon gång att så här, det här... är liksom lite grann på gränsen till att du börjar må dåligt av att det är för mycket att göra eller för mycket stress?
Ja, för 2 år sedan så stylade jag Mello.
Mm.
Och stylade Gina Travi och var med på alla, liksom åkte runt på allt. Och så stylade jag Marie Serneholt till 2 program samtidigt och gjorde Metro heltid. Och då var det, alltså då kommer jag ihåg, då somnade jag en gång på kontoret, alltså typ sittande. Så bara, och då var jag bara så här... Alltså så jävla sönderstressad. Och då var det verkligen för mycket liksom. Men det är så svårt när man är inne i hjulet. Det är så lätt att bara mala på. Och bara verkligen köra liksom. Och det är, jag tror att det som är viktigt och det man måste börja göra är att liksom stanna upp och reflektera. Och det, jag tror att det är något jag måste jobba med. Och även säga nej. Jag är väldigt svårt. Jag ska börja gå i terapi för att jag är väldigt svårt för att säga nej. Och jag vill alltid vara... liksom andra till, alltså särskilt när det gäller jobbgrejer, att man liksom anstränger sig lite mer och var andra till lag, så liksom hjälper folk hela tiden i, och väldigt mycket sånt är i ens jobb. Vi har så himla mycket säljgrejer och man vill att det ska gå bra för alla, så man måste hjälpa till och
liksom. Mm. Du ska börja gå i terapi.
Ja, jag har tyckt det.
Vad spännande.
Ja.
Är det första gången?
Ja, jag har aldrig gått i. Jag har faktiskt varit hos Filippa Salmonsson, som är världens underbaraste. Henne har gått till några gånger, 5 gånger. Men det är lite mer andligt, inte terapi på det sättet liksom.
Har du några förväntningar eller tankar kring... Jag själv tycker att terapi är helt fantastiskt. Det har hjälpt mig jättemycket. Jag tycker att det är så himla bra.
Alltså jag har ingen, alltså en av mina bästa kompisar är det som har tipsat om, för hon går till den här tjejen. Så jag messade henne faktiskt för 2 månader sedan och hon bara, det är fullt. Hon bara, men hör av dig igen i början på december. Så jag ska höra om mig till henne då. Men jag tror att det är bra, alltså, jag tror alla borde gå i terapi.
Men folk är så rädda för att gå i terapi.
Ja, det kanske man, fast varför är man det? Jag vet, för att man ska riva upp skal som man liksom inte...
Ja, eller att man kanske känner att man måste blotta sig själv. Eller man tappar kontrollen. Eller...
Jag är väldigt lätt för det. Jag kan bara släppa allt. Så liksom. Och hänge mig. Det har inga, alltså, jag märkte det, jag var på yogaresa. Jag har väldigt svårt för yoga just för att jag tycker att allt går så långsamt. Men meditera däremot är tydligen min grej.
Aha.
För jag har så jävla lätt för att bara, alltså bara så här släppa liksom alla tankar och bara vara. Liksom.
Men då ska du framförallt gå i terapi för att lära sig nej.
Ja, alltså alla har ju massa saker som man liksom sitter inne på. Men jag har alltså väldigt svårt för att säga nej. Och liksom har lätt för att men, göra saker för andra människor när jag egentligen inte vill. Liksom.
Och så påverkar dig negativt i slutändan?
Exakt. För att man kanske inte har tid med annat och bara... Jag vet inte. Liksom, jag är väldigt, jag tror att min mamma är väldigt konflikträdd.
Mm.
Alltså extremt konflikträdd. Så att jag tror att jag har nog ärvt mycket av henne. Liksom.
Så du skulle säga att du också är konflikträdd egentligen?
Alltså jag har alltså förut var jag jättekonflikträdd. Och jag har alltid haft kompisar som är väldigt starka på det sättet. Och typ inte söker bråk men som har varit väldigt bestämda.
Mm.
Och då är det väldigt lätt för mig att bara bli den som... Okej, ja, vi gör så... inte mesig, men bara att jag inte, liksom, inte orkar ta konflikter. Jag har aldrig gillat att bråka. Jag tycker liksom inte... Sen är det ju viktigt att bråka ibland också. Mm. Men jag har aldrig bråkat för bråkandets skull. Liksom.
Hur hanterade ni konflikter hemma i familjen då? Med tanke på att mamma var konflikträdd och så.
Alltså mina föräldrar skilde sig för, vad fan är det nu, 5 år sedan. Och jag tror att anledningen till att de skilde sig var för att de aldrig hade några konflikter.
Jaha.
Så att de, jag tror att min pappa har alltid varit bra på att säga till och ganska hårt liksom. Men min mamma kan absolut inte säga till om någonting. Så att jag tror att när de skilde sig, då utbröt världens bråk. Och då, de är fortfarande inte sams, de pratar inte med varandra. Men så att jag tror att man måste lära sig att hantera konflikter. För annars bubblar ju allt bara under ytan liksom. Och så får man ett utbrott. Eller så kan man, det här är en så här väldigt vanlig grej som jag har lärt mig nu på senare år, att man blir så jävla besviken på folk och går runt och är arg inombords fast man inte, istället för att bara ta den konflikten, den energin är ju bara din egen energi.
Mm.
Alltså det är ju ingen annan som du kanske inte ens vet att jag är arg på dig. Och så går jag runt och är skitarg på dig, men du har ingen aning om det. Istället för att bara vädra det.
Men är inte det en ganska klassisk så här kvinnogrej, om man ska generalisera lite? Att man tänker, det här klassen, man säger, jag kan inte läsa dina tankar. För jag tror inte vi får lära oss att hantera konflikter eller åsikter. Vi ska vara de här tysta, små, gulliga och söta och inte säga, tycka, tänka. Hur ska man lära sig då? Liksom?
Nej, men exakt. Jag tror att när man... Vad jag kan känna är så här, säg att när jag var yngre då kanske inte kunde ta, som när jag och Michaela Forny, vi bodde tillsammans.
Mm.
Vi är extremt, alltså vi bästa kompisar, vi är extremt olika. Och då kunde jag kanske vara sur för att hon skällde ut mig för att jag inte ställde, alltså någon sån grej.
Mm.
Och då istället för att liksom ta det tillbaka med henne direkt, så kunde jag gå och vara så här, du vet, kunde inte vara sur på henne. Och så kanske kunde jag prata med en annan av våra bästa kompisar och säga så här, ja men jag är super Michaela, så sitter vi liksom och diskuterar det. Istället för att bara säga till att jag är super... Alltså det är bara så här små grejer som man bara... Man gick så jävla mycket omvägar förut. Och det tog så jäkla... Allt som tar ens energi negativt... Alltså jag tror väldigt mycket på energier och liksom... Och negativ energi... Jag tror att det är därför mitt motto är också att allt löser sig. För att man inte... Jag tror inte man ska ha saker inom sig liksom.
Nej. Jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger. För jag har varit med om ungefär samma sak. Eller så här... Vi hanterade inte konflikter så mycket hemma och några familjemedlemmar är ganska konflikträdda, så jag har också känt att jag har varit det hela livet. Och sen har jag fått arbeta på det aktivt, att bli mer så här, nej men okej, bara för att den uttrycker den åsikten så betyder det inte att den hatar mig nu, och det är inte farligt att vi bråkar eller osams eller tycker olika, utan det kan till och med vara bra och vi kan komma närmare varandra av det, istället för den här tysta liksom, så här, man säger inte, men man tycker och tänker och känner olika saker och sådär.
Ja, men alltså tidigare när jag bråkade med folk, då kunde jag ju mästare på bara, alltså bara klippte folk, alltså jag bara, du vet, slutade höra av mig, svarade inte på sms, alltså,
klassisk utfrysning nästan,
alltså utfrysning, deny. Alltså för att jag var så jävla arg, istället för att bara ta hela grejen liksom.
Hur hanterar du det nu då? Vad är det som skiljer sig åt?
Alltså nu har jag ju, alltså jag har ju verkligen, alltså nu har jag inte gått terapi långt, men jag har jobbat själv på att ta konflikter och faktiskt våga säga det jag tycker.
Mm.
Och är jag ledsen eller är jag arg, då säger jag det idag. Men sen så är det ju, alltså det är fortfarande tillfällen när jag kanske inte gör det och liksom får komma tillbaka sen och liksom säga det. Men jag har ändå liksom tagit några steg på vägen, känns det som.
Hur är din kille Marcus då? För att jag själv kan vara sådär att min sambo, han är helt tvärt emot mig. Han ber inte om ursäkt för sin existens och han är rakt på sak och han lindar inte in någonting. Samtidigt som att det är ju väldigt skönt för man vet alltid om man har honom.
Mm.
Hur kan du känna att din relation har hjälpt dig i det här?
Ja, alltså jag tror han är väldigt som din kille.
Mm.
Säg vad han tycker, är så rakt på sak. Medan jag är väl den som kanske inte alltid, som jag sa då, jag måste ju jobba mer på det. Så att, men det är bra, alltså jag tror att man hela tiden måste säga vad man tycker, för annars går man ju runt och är ledsen över saker.
Mm.
Så att jag tror att i vår relation så är det ju bara jag som behöver jobba på det.
Mm.
Liksom.
Han kanske har andra saker han behöver lära sig av dig.
Ja, han har andra saker. Men jag tror att det är lätt om man är så hård, alltså som din kille och min kille till exempel. Jag är ju väldigt bra på att säga förlåt. Jag kan säga förlåt innan jag ens har gjort någonting fel. Alltså jag är helt dum i huvudet. Man bara, och det kan jag komma på. Jag bara, va? Varför blir jag? För att jag vill att det ska vara bra stämning. Eller så här, jag vill att... Jag gillar ju som sagt inte bråk på det sättet. Så ibland kan jag komma på mig själv. Och då är det lätt att man alltid blir den personen som ska säga förlåt.
Mm.
Så det är inte heller bra. Vi pratade om det faktiskt senast igår. Att jag bara, du måste säga förlåt oftare. Mm. Bara för att man, men det kanske är för att man själv säger förlåt för ofta. Liksom.
Men kan du känna att du ger så mycket av dig själv till alla människor på olika nivåer? Både att du pratar med människor i ICA-kön och liksom ger energi på det sättet. Och att du lätt blir så här, nej, men jag vill inte bråka. Du har rätt, jag har fel. Så. Och att du ger hela tiden väldigt mycket av dig själv. Och att du kanske inte alltid får tillbaka det. Eller att, det blir, att du ger för mycket av dig själv till människor.
Jag och min kompis pratade faktiskt om det här i vår podd förra veckan. Men att, och det som är farligt då när man ger mycket är att man hela tiden vill ha mycket tillbaka.
Mm.
Jag vet inte om jag, alltså, jag tror inte jag tänker att jag ska få tillbaka. Men du vet, ibland när man har fixat massa saker för en kompis eller vad som helst. Och så liksom får man, alltså, ser det som att man inte, man får ingenting alls tillbaka. Så det tror jag också är farligt. För ibland kanske folk kanske inte ens vill att man ska ge sådär mycket. Eller förstår du vad jag menar?
Mm.
Också. Men jag vet, nej. Alltså jag tror att människor, jag tror får man mycket energi så ger man automatiskt mycket energi tillbaka. Liksom.
Mm.
Jag tror det.
Man kan ju hoppas det i alla fall. Sen ibland så kan man ju knacka på vissa nötter och så bara, hallå, släpp in mig, men det händer ingenting.
Nej, liksom. Nej.
Man får ingenting tillbaka.
Det är som att prata med en stenvägg.
Ja, verkligen. Vi måste tyvärr avrunda, vilket är jättetråkigt. Men det är så spännande att prata med dig om allt det här och få lära känna dig bättre.
Men detsamma.
Och ni hittar då Petra på petra.metromode.se.
Yes.
Och Petra Tungården på Instagram. Eller Tungarden.
Tungarden.
Precis.
Flott.
Eller hur? Och mig hittar ni på peterfia.se. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Hej hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.